Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten. Innan du får lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande helgdags evangelietext vill jag informera om vår bibelhelg den 9 och 10 maj över Esters bok. Det är vår lärare i missionsvetenskap Erik J. Andersson som undervisar tillsammans med Timo Lato. Erik har skrivit en bok över Esters bok och den boken ingår i anmälningsavgiften. Gå in på vår hemsida för mer information och anmälan. På vår hemsida kan du också läsa om årets sommarbibelskola för unga vuxna. Ett ypperligt tillfälle, 3 dagar i augusti, för fördjupning för unga och kanske också för någon en aptitretare för teologiska studier på FFG i höst. Men nu Daniel Johansson.
Evangeliet för palmsöndagen hämtas i år från Markus 11:1-11. Då passionstidens läsning är år följer Markus-serien. Texten inleds med att 4 platser omnämns: Jerusalem, Betfage, Betania och Olivberget. Kai hotte en gitsosin eis Jerusalima eis Betfage kai Betanian pros to oros ton elajon. Verbet engitso följs av prepositionen eis 2 gånger, först framför Jerusalem och sedan framför Betfage och Betania. För att få fram det här på svenska skulle man kunna översätta: och när de närmade sig Jerusalem, när de närmade sig Betfage och Betania vid Olivberget. Markus poäng är att Jesus nu närmar sig målet Jerusalem, men han är inte riktigt framme. Han är nära förorterna vid Olivbergets sluttning. Man ska här komma ihåg att det är första gången Jesus kommer till Jerusalem i evangeliet. Och samtidigt får vi här en geografisk innehållsbeskrivning. För det är vid de här platserna dramat de följande dagarna kommer att utspela sig. Främst i Jerusalem. Men han spenderar nätterna i Betania och det är där han smörjs. Han kommer också hålla sitt eskatologiska tal på Olivberget och tillbringa sin sista stund som fri där. Sannolikt är det också på berget han förbannar fikonträdet lite senare i kapitel 11. Bortsett från Jerusalem som omnämnts en gång tidigare i samband med den sista lidandets förutsägelsen i 10:32-33 så har ingen av de här platserna nämnts tidigare i evangeliet. Men från och med nu utspelas resten av handlingen här. Vilka är subjekt för det inledande verbet engitsosin? De närmar sig. Ja, Jesus och lärjungarna, men troligen också den grupp människor som har följt med Jesus från Jeriko. Ta en titt på 10:46. Och det är sannolikt den här gruppen som också omnämns i verserna 8 och 9 i det här kapitlet. Markus har stor förkärlek för historisk presens och i det här avsnittet så duggar de tätt. Båda huvudverben i vers 1 står till exempel i presens. Dyo ton matheton auto är en så kallad partitiv genitiv, 2 av sina lärjungar. I vers 2 så stöter vi på adverbet katenanti. Grundbetydelsen är mitt emot. Byn ligger alltså mitt emot Jesus och lärjungarna när han sänder iväg 2 av dem. Med tanke på att Betfage placerats före Betania, fast Betania ligger före Betfage på väg mot Jerusalem, och att Betfage inte spelar någon annan roll i Markus framställning, är det nog sannolikt att åsnan hämtats just i Betfage. Betania ligger för övrigt cirka 3 kilometer öster om Jerusalem på Oljebergets östra sluttning. Exakt var Betfage låg är osäkert, men det anses allmänt ha legat nära toppen av Olivberget. Markus använder genomgående begreppet polos som betyder föl. Det kan vara ett föl till en häst eller en åsna. Det är faktiskt vanligare att det används om ett hästföl, men åsnor var å andra sidan vanligare i Israel än hästar. Men utifrån Markus och Lukas vet vi inte vilket slags djur det handlar om. Det är bara Matteus och Johannes som explicit omnämner en åsna. Man kan här notera en viss inkonsekvens i de svenska översättningarna, särskilt i Bibel 2000 som ibland skriver ung åsna, ibland åsna. Markus är också mer specifik än vad Bibel 2000 låter oss veta när det gäller instruktionen i slutet på vers 2 där det står lyssate auton. Det betyder lös den, inte bara ta den. I slutet på vers 3 stöter vi på två översättningsproblem. I satsen ho kyrios auto chrejan echei kan auto antingen tas som en bestämning till ho kyrios eller som objekt till chrejan echei. I det förra fallet betyder satsen dess herre har behov av den. I det senare herren har behov av den. Och då är tre olika subjekt möjliga. Åsnans ägare som i så fall skulle vara med Jesus. Och så Gud och Jesus. En möjlig anspelning på Jesaja 1 vers 3 föreligger också här. Frågan är sedan om den sista satsen i versen tillhör det lärjungarna ska säga eller om det är Jesu löfte till lärjungarna. Bibel 2000 och Folkbibeln 2015 tar det i den förra meningen medan Folkbibeln 98 tar det i den senare meningen. Det hänger i sin tur på adverbet pallin om det tillhör texten eller inte. Pallin saknas nämligen i bland annat den bysantinska texttraditionen. Och följaktligen i till exempel King James. Följer vi texten som är tryckt i Nestle-Alan ingår det alltså i vad lärjungarna ska försäkra dem som frågar varför de tar föret. Och han ska genast sända det åter hit. Men om man tar bort detta åter, ja då blir det ett löfte om att åsnan ska då sändas till Jesus. Att lärjungarnas önskan kommer att uppfyllas. Vers 4. Substantivet amfodon avser en gata med hus på båda sidor. Åsnan kan alltså inte tas i hemlighet utan står bunden helt öppet vid en dörr eller port till något av husen på gatan. Så hoppar vi fram till vers 8. Den senare delen av versen som saknar huvudverb lyder Alloi de stibadas kopsantes ekton agron. Men andra löv efter att ha huggit av från fälten. Folkbibeln 98 följer här antingen den längre bysantinska läsarten och lägger till och strödde på vägen. Eller så upprepar man för klarhets skull den föregående satsen som är underförstådd. Bibel 2000 underförstår att man ska ha löv från träd som fanns runt om vägen. Substantivet stibas, det är ett hapax legomenon, används alltså bara här i hela Nya testamentet. Det brukar normalt användas om en säng eller madrass gjord av halm, säv, vass eller löv. Så vad som avses här är troligen lövrika grenar eller vassliknande gräs som växte på åkrarna runt omkring. Verbet ekratson i vers 9 står imperfekt och indikerar ett pågående ropande. I satsen evlogemenos ho erchomenos en onomatikyrio kan en onomatikyrio gå både med ho erchomenos, så som det gör de flesta översättningar, eller evlogemenos. Alltså antingen välsignade han som kommer i Herrens namn, eller välsignad i Herrens namn är han som kommer. Den här senare förståelsen den har stöd i psalm 118:26 som det ju är ett citat ifrån där orden står i parallellism med vi välsignar er från Herrens hus. Frågan är dock om det inte har skett en förändring av förståelsen på samma sätt som Hosianna-ropet som ursprungligen var ett rop på hjälp men som av allt att döma vid Jesu tid fått funktionen av ett allmänt jubelrop så som det har i den kristna kyrkan idag. Till sist två saker i vers 11. Notera först att Markus skriver Kai eis älfen eis Jerusalem eis to hieron och han gick in i Jerusalem in på tempelplatsen. Markus betonar templet som målet för Jesu resa. Hieron avser hela tempelkomplexet medan Naos som används senare i Markus kapitel 14 och 15 avser själva templet. Hopsias ede oces tes horas är en genitivus absolutus som anger orsak. Och hopsia fungerar här som adjektiv med betydelsen sen. Så den ordagranna betydelsen är eftersom timmen redan var sen. Så ser vi lite på strukturen. Vi kan dela in det i fyra delar. Versen 1-3 berättar om hur Jesus instruerar två lärjungar att hämta ett föl. Verserna 4-6 beskriver hur lärjungarna utför befallningen i enlighet med Jesu instruktion. Verserna 7-10 att Jesus rider fram på en bred väg och hälsas med hosiannarop. Och vers 11, Jesus ser sig om i templet och lämnar åter staden. Det är särskilt passande att läsa Markus version av intåget i Jerusalem på palmsöndagen. Det är mer återhållet än både Matteus och Johannes som passar bättre på första advent. Här i Markus vilar Messias hemligheten ännu över framställningen och det hela slutar i antiklimax. Det står ingenting om att hela staden kommer i gungning när Jesus rider in. Markus nämner bara jubelropen på vägen mot Jerusalem. Men sen är det som om skarorna hade lösts upp och Jesus går in i staden ensam och han går direkt till templet. Markus lägger här fokus på Jesu person och inte på feststämningen. Om det är ett antiklimax på just feststämningen är det desto mer klimax när det gäller två teman som går tillbaka till evangeliets början i Markus 1, vers 2 och 3. Johannes döparen nämns där som rösten som ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Johannes han gjorde det i andlig mening, men här sker det bokstavligen när folk lägger ut sina mantlar och kvistar på vägen och ropar välsignade han som kommer i Herrens namn. I ljuset av det Jesaja-citat som finns i 1:3 kommer Jesus inte bara i Herrens namn utan med namnet Herren, för det bereds ju väg för Herren själv. Som bakgrund till att mantla lades på marken så kan man också se på andra kungaboken 9:13. Det här med vägen är för övrigt också ett tema i Markus. Hela 16 gånger används begreppet och de flesta gångerna i en djupare andlig mening. En särskild koncentration finns i avsnittet 8:22 till 10:52 som ju är det som leder fram till Jesu intåg i Jerusalem. Och jag listar de här ställena i pdf-en till den här podden på FFGs hemsida. Det andra temat som når sitt klimax här, eller kanske ännu bättre sin uppfyllelse, är det löfte som finns i citatet från Malaki 3:1 som citeras i Markus 1:2. I sin helhet i Malaki lyder den versen: se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Och den herre som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel. Förbundets ängel som ni längtar efter. Se, han kommer, säger Herren Sebaot. Den herre som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel. Ja, det är vad Markus beskriver när Jesus går in i Jerusalem, in i templet och ser sig omkring. Det är egentligen inte fråga om något antiklimax utan om skriftuppfyllelse. En mycket dramatisk sådan. Det är så långt man kan komma ifrån en turist som för första gången ser det berömda templet, vilket någon bibelutläggare faktiskt har föreslagit. Man kan fundera på vem som egentligen kommer i Malaki 3:1, för där omnämns både Herren själv, Herren Sebaot och förbundets ängel. Men orden går i uppfyllelse när Jesus kommer in i templet och ser sig omkring. Så om de konungsliga dragen är något nedtonade i Markus version av intåget i Jerusalem så finns det en högre identitet som han säger mer om. Jesus kommer i de följande kapitlen att fortsätta att besöka templet. Han kommer rensa det, han kommer undervisa där, han kommer förutsäga dess undergång. Han kommer att bli anklagad för att bryta ner och bygga upp det. Och i hans dödsstund så kommer förhänget i templet att brista. Och så några korta kommentarer till sist. Att ett föl används som ingen suttit på, det har sin bakgrund i att det som var oanvänt skulle användas för sakralt bruk. Man kan se till exempel på fjärde Mosebok 19:2, femte Mosebok 21:3 och ytterligare några ställen som jag tar upp i pdf-en. Oljeberget omnämns inte särskilt ofta i Gamla testamentet. De viktigaste ställena är Zakaria 14:4-5, där Herren Gud själv utlovar att han ska stå med sina fötter på Olivberget och därefter dra in i Jerusalem. Och Andra Samuelsboken 15:30, där i samband med Davids flykt från Jerusalem, det omnämns hur David går gråtande upp för berget. Ett annat ställe som omnämner Olivberget, dock utan att nämna det vid namn, är Hesekiel 11:23, där det sägs att Herrens härlighet lämnar templet, men också att det landar på Olivberget. Och ytterligare ett GT-ställe som är viktigt här. Markus citerar ju inte från Zakaria 9:9, men det är uppenbart att inridandet mot staden är en anspelning på det välkända profetiska ordet. Och till sist, när Jesus lämnade Jerusalem på kvällen för att övernatta i Betania, gjorde han som många andra pilgrimer gjorde. Jerusalem var inte stort nog för tiotusentals pilgrimer vid högtiderna. Det fanns helt enkelt inte övernattningsrum för alla. Så man fick gå ut och bo i byarna runt om staden.